Sådär. Jag tänkte vi skulle börja läsa från första Johannesbrevet, långt bak i Bibeln alltså, och det femte kapitlet. Det är ju nästan längst bak i Bibeln. Första Johannesbrevet, kapitel 5. Står det från vers 9, några fantastiska versar. Jag kommer prata en hel del om bön och de möjligheterna vi har i det. Men som grund här ska vi läsa från första Johannesbrevet 5 och 9. Om vi godtar människors vittnesbörd så ska vi veta att Guds vittnesbörd är för mer. Eftersom detta är Guds vittnesbörd, att han har vittnat om sin son. Den som tror på Guds son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin son. Och detta är vittnesbördet. Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans son. Den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds sons namn. Och detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi bett honom om. I dessa fantastiska verser så talar han om att vi kan veta om vi har evigt liv, för allt handlar om en relation till Jesus. Gud har placerat det eviga livet i Jesus. Vi vet ju att, varför då Jesus, säger många i den här tiden? Ja, svaret är ganska enkelt. Gud sände sin enfödde son till världen, och han dog för våra synders skull och uppstod igen sedan han utför försoningsverket. Och därför är han ju naturligtvis den enda som kan förlåta våra synder. Han är den enda som har burit dem. Och det är bara han som har varit ren och fläckfri inför Gud. Så han har också är den enda som har ett rent liv och kunna ge till dig och mig. Och när vi öppnar vårt hjärta för Jesus, ber till honom, så gör han ett verk i oss. Han kommer in i vårt liv genom den heliga ande. Vi får del av Jesu rättfärdighetsklädnad. Hans blod renar oss från all synd och vi är vita inför Gud. Det är din och min glädje och vårt hopp. Vi får alltså Guds rättfärdighet, som Bibeln säger. Rättfärdigheten från Gud blir vår. Bibeln säger så här: den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle vara rättfärdighet från Gud, säger grundtexten. Alltså Gud byter grejer med oss människor. Vi får hans rättfärdighet medan han tog vår synd. Och då förstår vi varför det är ett glatt budskap. Det här är ett glatt budskap där det finns plats för alla. För Gud har öppnat sin famn genom Jesus Kristus och säger: kom till människan. Kom till en levande relation med mig. Och hur får man en levande relation med Jesus? Jo, man talar med honom i bön. Man öppnar hans ord. För Guds ord säger också att Jesus är Guds ord. Det namn han har fått är Guds ord. Så det innebär när den heliga ande gör bibelordet levande för dig och mig, då möter vi Jesus genom den heliga ande och genom ordet. Så vill man möta Jesus, då ska man öppna Guds ord. Och så be till honom. Det har jag sagt till några: be till Jesus och läs hans ord. Och de som har gjort det har blivit troende allihopa. För de sköter han det själv. Han möter den människan som längtar. Och han gör bibelordet levande i den dos som människan kan ta emot, va? På något sätt. Det sköter han. Det var som en grund. Vi får ett vittnesbörd inom oss själva då när Jesus har flyttat in, som vi talade om här. Han har vittnat om sin son, och vittnesbördet har man inom sig, står det. Och det är den heliga ande som vittnar om det här är sant. Jesus bor i mig. Jag kan inte ta på honom, men jag vet att han bor i mig genom den heliga ande. Jag märker att bibelordet lever. Jag blir känsligare för synd. Jag blir annorlunda. Gud jobbar med en. Sen kan det gå dåligt ibland och bättre. Men ändå, Guds ande släpper den inte. Gud är alltid efter den, så att säga, för att hjälpa och korrigera, uppmuntra och bära. Det talas ju om tidigare i det här. Den som Jag ska inte gå in på det riktigt, men det står sådana här versar som till exempel: den som är född av Gud gör inte synd, till Guds säd förblir i honom. Han kan inte synda eftersom han är född av Gud. Och alla vill ju att vi gör fel och syndar ibland. Men det talar om där, för den som blir orolig, det är att man kan liksom inte leva i det. För Gud kommer att ligga på honom som en vindtund. Att det där är fel. Så man blir aldrig... Den som inte känner Gud, den trivs perfekt i synden. Men den som känner Gud plågas av den. För att han har Guds ande på hela tiden och ropar inom vår, så att det där är inte bra. Och det är för Gud vill hjälpa oss. Han vill kunna välsigna oss maximalt och kunna leda oss. Så han plockar alltid bort sånt som är till, som ger fienden ingång i våra liv, kan man säga. För all synd ger fienden ingång i våra liv. Och Gud vill ha oss för sig själv, så att säga, för att kunna hjälpa och välsigna. Ja, inte bara nu, ända in i evigheten, så att säga. Gud är god. Det är en god Gud som vill oss väl. Vi människor kan vara självdestruktiva i långa stycken, men Gud är god. Jesus är god. Så han förtjänar allt vårt förtroende. Därför så när man går vidare här i, så ser man också att han lovar en bönesvar på ett fantastiskt sätt. Vi läste här att vi kunde veta att vi är evigt liv. Vi som tror på Guds sons namn. Ja, vi kan ju säga lite kort, vad är tro då? Ja, det är ju inte det här att, ja, jag håller med om att detta är sant. Det är inte den tron Bibeln talar om. Tron som Jesus definierar den, det är att komma till mig. Den som hungrar törstar kommer till mig. Alla som fadern ger mig kommer till mig. Och den som kommer till mig ska aldrig någonsin kasta ut sig, Jesus. Så Jesus talar om relation. Tro kan översättas, om man tar det från grekiskan, i att klamra sig fast, klibba fast, häfta fast. Alltså, det är en relation. Men vi kommer ihåg att den som gör verket och kommer in oss, det är ju Gud. Det är ju Jesus. Det kan liksom inte vi mer än öppna oss. Så frälsningen är Gud som står för. Vi öppnar oss för den, va? Tar emot. Tron är Guds verk i oss. Det sa Jesus här. Detta är Guds verk, att ni tror på den han har sänt. Så därför finns det all anledning till att tacka Gud för den tro man har. För den har han lagt ner. Och det ger en vila också. I allt sammans. Att det är Gud som bär dig och mig. Och det är skönt att ha som grund innan man går in och ber för saker och ting. Att det är Gud som ger tro och bär dig och mig. Då står det att om i vers 14, vi läste först första Johannesbrevet 5:14. Detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om någon efter hans vilja så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi bett honom om. Ibland kan man ju få hålla ut i bön för saker och ting. Det kommer ju inte alltid precis direkt, det vet vi om. Det är ju så att Gud är ju inte ensam i universum. Vi har ju en själafiende. Det står längre fram i samma kapitel här faktiskt. Står det så här: vi vet att vi tillhör Gud. Och att hela världen är i den ondes våld. Och då förstår man lite varför uthållig bön ibland är nödvändigt. Om man står i ett krig så skjuter man kanske inte bara ett skott. Sen går man hem och allt är klart. Utan det är pågående i den osynliga världen. En strid, va? Gud vill dig och mig väl. Han vill svara på våra böner. Han vill frälsa dem vi ber för. Men det är också en som jobbar övertid för att det inte ska bli så. Det måste man ha klart för sig. Annars så tänker man att det bara ber en gång så allting är klart. Men riktigt så fungerar det inte. Ibland kan det vara så att man ber en gång och det kommer. Men mera vanligt tycker jag är att det är en kamp och det är pågående. Jesus han bad inte bara en gång när han gick på jorden. Han bad varje morgon innan han gick upp och fortsatte även i bön under dagen ibland. Hade han ju bönepass under nätterna också, läser vi. Och ibland var han trött och sov i en båt. Så han var ju människa också, va? Faktiskt. Då det var storm. Men då var han full av kraft och reste sig upp. Och näpte det som Gud bad honom göra. Som fadern bad honom göra. I gamla testamentet. Så lyser ju Jesus egentligen fram överallt. I varenda bok. Det är ju Jesus som är Guds budskap till dig och mig egentligen. Jesus är Guds budskap till oss människor. I Jesus har han lagt allting. Frälsning, förlåtelse, allting. Upprättelse till ande, själ och kropp. Allt finns i Jesus. Så han lyser fram överallt. Och idag ska han få lysa fram lite grann när vi läser i Esters bok. Drottning Esters bok. Hon var ju inte drottning från början, utan hon var ju faktiskt i del i de tillfångatagna judarna som fanns då borta i Persien och Mediens rike, alltså nuvarande Iran ungefär. där borta. Och där låg judarna väldigt trångt till många gånger, för det fanns nämligen redan då, liksom nu, människogrupper som ville utplåna judarna och inte alls var glada för att de fanns där. Och det utspelade sig någon gång på 400 någonting före Jesus kom till jorden då. Jag kan ta lite kort. Hon var ju alltså då, vad jag förstår, föräldralös i det skeendet. Hon hade blivit adopterad av en som hette Mordokaj, som var väl hennes farbror, tror jag. Ester Öster och hans farbrors dotter, står det. Så när de vuxit upp... Vad sa du? Ja, då är det så. Mordokaj var fosterfar åt Hadassa. Det är Ester. Det var alltså ett annat namn för Ester. Hans farbrors dotter. För hon hade varken far eller mor. Men hon hade ett vackert utseende däremot, säger versen efter. Hon var välskapt och mycket vacker. Och det, i det fallet så gynnade henne väldigt mycket. Då, för att det var så att kungens fru, eller hustru, misskötte sig i ett dåtida sätt att göra. Då, och visade inte det uppförandet man skulle göra, så att hon blev helt enkelt avsatt. Vilket gjorde att kungens rådgivare tyckte att kungen skulle skaffa en annan hustru. Och då skickade han ut olika tjänare till att titta på någon som kunde vara en lämplig kandidat till det. Och Ester blev en av dem som blev utvalda då. Bland många, många flickor då förstås, som skulle få träffa kungen i tur och ordning. Det ledde fram till att kungen föll för henne då helt enkelt och tyckte om henne mer än de andra. Vilket ledde till att hon vann hans ynnest, som det står, och välvilja. Och gjorde henne till drottning. Det han inte visste om då, det var att hon var judinna. Och var en av dem som hade varit fångatagna alltså och bodde där mer eller mindre mot sin vilja, kan man ju tycka. Det kommer sen fram en man som heter Haman som vill utplåna judarna. Och han har också väldigt hög plats, väldigt nära kungen. Vilket sätter judarna i en väldigt, väldigt dålig knipa och väldigt nära att bli utrotade. Som så många gånger förr i historien och många gånger därefter också. Mordokaj har ju då inte direkt kontakt till Ester i och med att hon finns då på kungens borg och så vidare, slott där, och har ganska så bra, eftersom att hon är ju då, får ju väl omhändertagen och sådär. Men värre är det ute i länderna där de har nu fått en skrivelse om att de får döda judar. Men han lyckas sända ett bud till Ester om att nu är det illa här, och de fastade och grät och klagade. Och även drottningen, när det når henne, blir djupt bedrövad. Nu är det så också att det var en väldig makt den kungen hade på den tiden. Han alltså, om man gick in till kungen utan att vara kallad och inte han lyfte spiran så att säga, då blev man dödad. Så det var inte bara att gå in och säga hej, hej, jag skulle vilja prata med dig. Så var det inte alls, utan han kunde då, räckte han inte ut spiran, då var det avrättning. Så man gick inte in och störde hur man ville, och så gällde även för Ester då. Det här budet så hon tvekade ju väldigt mycket. Hon sa ju det, hon förklarade ju för Mordokaj att jag kan inte gå in hur som helst alltså. Släcker han inte fram spiran, då är jag dödad alltså. För de bad att han skulle vädja då för folkets liv. I den här som vi läste så sa jag att Jesus, han skiner ju fram överallt. Och i den här så liksom glimmar han fram bara då kort genom kungen, alltså som har makt här va. Men vi ska titta på vad han säger först då. Mordokaj ber om hjälp, och då är vi i Ester 4:12. Och hon hade då varit tveksam, för att jag vågar helt enkelt inte gå in till kungen, det kan kosta mig mitt liv. När man berättade det för Mordokaj vad Ester hade sagt, sade Mordokaj att man skulle ge Ester detta svar: tro inte att du ensam av alla judar ska slippa undan för att du är i kungens hus. För om du tiger denna gång ska judarna få hjälp och befrielse från annat håll. Men du och ditt fars hus kommer att förgöras. Vem vet om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna. Då sände Ester detta svar till Mordokaj: Gå och samla alla judar som finns i Susan, det är staden där Susan kanske det hette. Och håll fasta för mig, och det är då fasta och bön inför Herren. Ni ska inte äta eller dricka något under 3 dygn, varken dag eller natt. Jag och mina tjänarinnor ska också fasta på samma sätt. Därefter ska jag gå in till kungen, även om det är mot lagen. Ska jag gå förlorad, så må jag gå förlorad. Och Mordecai gick sin väg och gjorde allt som Ester hade befallt honom. Här alltså den unga flickan är beredd att ge sitt liv för sitt folk genom att besöka kungen och vädja för sitt folks liv. Och från vers kapitel 5 läser vi då: på 3:e dagen klädde Ester sig i kunglig skrud och ställde sig på den inre borggården till kungapalatset, mitt för den kungliga huvudbyggnaden. Kungen satt på sin tron i det kungliga palatset, mitt emot palatsets dörr. När kungen såg drottningen Ester stå på borggården fann hon nåd för hans ögon, och kungen räckte ut guldspiran som han hade i sin hand. Då gick Ester fram och rörde vid spetsen av spiran. Kungen sa till henne: vad vill du, drottning Ester? Vad är din begäran? Om det så gäller halva riket ska du få det. Ester svarade: om det behagar kungen, så må kungen tillsammans med Haman idag komma till en festmåltid som jag har gjort i ordning för honom. Och så vidare. Här är ju en stark bild på, alltså, vilka är det som är klädd i kunglig skrud idag? Ja, det är ju du och jag. Alltså, vi är ju genom den heliga ande som vi har fått av Jesus, så är vi klädd i kunglig skrud och går inför kungen. Så att säga, det är en stark bild, och vi finner nåd och får röra vid hans spira när vi ber. Och det ser så välvilligt, liksom det som Jesus lyser fram med genom kungen. Han var ju inte kungen, men han lyser ju fram hela skrifterna. Vad vill du, drottning Ester? Alltså, vad vill du, mitt folk som ber idag i Sverige eller vilket land det är? Vad gäller din begäran? Om det gäller halva riket ska du få det. Alltså, Gud är villig att ge. Jesus är villig att ge. Han är villig att ge, för han är kungen, och vi är ju liksom då, om man nu får ta bruden som Bibeln säger. Va? Här var ju oerhört, måste ju ha varit en oerhört lättnad, för det här var, när vi läser det har ju vi facit i hand, men den här unga flickan hade ju, riskerade ju sitt liv billigt talat alltså, för att rädda sitt folk. Gud börjar ju verka i det här då, genom att ge kungen en dröm. Eller han kunde först inte sova faktiskt. Han fick sömnstörning. Sömnproblem. Och bad någon läsa ur krönikan. Och så visade det sig att det var någon som inte hade blivit hedrad som han borde. Som hade nämligen varnat mot en komplott och mot kungen själv. Och det visade sig vara Mordecai. Alltså fosterpappa kan man ju kalla det till Ester. Och det gjorde ju att nu skiftar ju liksom läget lite helt plötsligt här. Va? Och nu börjar ju då saker och ting hända. De tar 2 efter varann måltider där Haman är med också. Där hon får tillfälle att berätta då vilka onda planer Haman har för kungen. Och han blir ju rasande, och då kan det ju bara gå på ett sätt. Så det gick ju dåligt för Haman. Men Mordecai upphöjs och får alltså bli närmsta man till kungen. Och sånt här kan Gud göra som svar på bön och fasta. Hela folket hade blivit utplånat annars, judarna denna gång. Men Gud hjälper denna gång genom en ung flicka. Till och med använda att hon var vacker. För det var faktiskt det som attraherade kungen i första skedet, skulle jag kunna tänka mig. Gud kan använda det också ibland. Men hon var framförallt villig att ge sitt liv, som vi har läst om, för att rädda sitt folk. Och lite talar det för mig att vi också inte ska spara oss när det gäller att be för vårt land och vårt folk och vädja inför kungen som sträcker ut spiran. Vad gäller din bön? För att vi är också i ett farligt läge många gånger. Vi har vänt ryggen mot Gud på ett sätt i Sverige som är väldigt farligt. Vi stiftar lagar och bestämmelser som är direkt i strid med Guds ord många gånger. Vi följer inte alltid, långt ifrån alltid, den uppmaningen att välsigna Israel, välsigna Jerusalem, önskar dem frid. Och välsigna Guds folk, som vi nu läser om idag, vilken omsorg Gud har om. Vilket gör att vi behöver be för både oss själva, för vårt land, för vårt folk, för vår ort vi bor i och de som styr vårt land. Och det ska vi ta tid till efter det här predikan då, att be för dessa viktiga böneämnen. Den onde Haman blir uppsatt på en påle, och vi kan läsa lite grann från kapitel 8 och vers 3. Det är också ett sånt här förebild på ett bönetillfälle, skulle man kunna säga det, för Ester vädjar då med en bön inför kungen, så att säga. Det är inte, var inte samma äktenskap som vi har med jämlikhet och så vidare, utan här pratar vi om Ester kommer inför kungen, va. Ester talade på nytt, 8 och 3 alltså, till kungen. Hon föll ner för hans fötter och grät och bad att han skulle avvärja agatiten Hamans ondska och hindra den plan han hade tänkt ut mot judarna. Och det var ju så att han hade skickat ut ett brev om deras undergång redan. Så det var ju bråda dagar, alltså det måste hända något fort här för att rädda dem alltså. Kungen räckte ut guldspiran mot Ester och hon steg upp och stod inför kungen. Hon sa, om kungen finner för gott och om jag har funnit nåd inför honom och det tycks vara riktigt inför konungen och om jag är honom till behag, så låt då en skrivelse utfärdas för att återkalla det brev som agatiten Haman, Hammedatans son, skrev och som innehöll hans plan att förgöra judarna i alla konungens provinser. Hur ska jag kunna uthärda att se den olycka som annars ska drabba mitt folk? Ja, hur ska jag kunna uthärda att se mina landsmän förgöras? Då sa kung Ahasveros till drottning Ester och till juden Mordokaj. Se, Hamans hus har jag gett Ester, och själv han blivit upphängd på en påle därför att han ville bära hand på judarna. Men utfärda också ni i konungens namn en skrivelse angående judarna, så som ni finner för lämplig, och förse den med konungens sigill. Och så står det något intressant. En skrivelse som är utfärdad i konungens namn och försedd med konungens sigill kan inte återkallas. Och så är det när vi ber till Jesus och ett ord går ut från Guds tron. Då kan det inte återkallas. När vi får bönesvar, vi talar om att be igenom. När vi känner och upplever och får förvissning om att nu har vi bett igenom med Gud här. Då utgår det från Guds tron ett ord, och då går det inte återkallas. Då blir det som Gud vill. Och jag tycker det lyser fram så fint här. Alltså som en förebild, som en skuggbild kan man säga, på hur det verkar i den osynliga världen med Gud. När Jesus sträcker ut spiran och låter oss då tala till honom. Och hur han sen utfärdar ett beslut. Kanske genom änglar, genom den heliga ande, eller riktigt hur det går till vet jag inte. Men att det då inte kan återkallas. Och det är det som ändrar historien. Det är det som ändrar vårt land. Det är det som ändrar saker som vi ber för. Och vad som sker. Sen för att precis knyta ihop där hur det gick då, så gick det ju. De fick ju då judarna möjligheter att försvara sig, och fienderna gick under och judarna helt enkelt överlevde denna komplott då, va? Och de firar väl än idag, ska jag tro, Purimfesten. Och Purim står för pur, det är att kasta lott. De hade kastat lott om folket så att säga. Men genom att vissa saker hände, till exempel fastan och bönen först. Att hon inte var rädd om sitt liv, Ester, utan gick in för kungen. Och sen så räddade egentligen Gud uppet genom att kungen inte kunde sova, allt det här. Och det är ett bra exempel på hur Gud kan göra än idag. För han är densamme. Han har sagt att ropa till mig på nödens dag, så ska jag hjälpa dig, du ska prisa mig. Han har sagt så. Han har sagt, Herren är nära alla som åkallar honom. Alla som åkallar honom i sanning. Han gör vad de gudfruktiga begär. Han hör deras rop och frälsar dem. Jesus säger också, be och ni ska få. Bulta dörren ska öppnas. Till var och en som ber han får. Och så sen, hur mycket mer ska inte min fader ge den heliga ande åt dem som ber honom. Och så att alla de löftena är till för dig och mig. Och vi ska ta dem på största allvar. Jag tar och slutar här nu lite grann, bara med kort, från Efesierbrevet 6. Där vi talar lite om förklaringen till varför det är så kampigt ibland. Och varför inte saker går så lätt som man skulle önska. När Gud ju har sån stor makt. Ja, han har all makt i himlen och på jorden som han har gett till Jesus. Men nere på jorden är ju inte allt underlagt Gud tyvärr. Alltså han har makt, all makt i himlen och på jorden, men vi kan säga att fienden har ockuperat mark, skulle man kunna kalla det. För det har han gjort, själafienden alltså. Han är besegrad på Golgata kors och han kommer avplockas all makt när Jesus kommer tillbaks. Men än så länge så styr han på ett jobbigt sätt, som vi läste, att hela jorden under en ondes våld. I Efesierbrevet 6 och 10 så får vi en uppmaning och ett uppmuntran här. Till sist i det brevet. Det är ett fantastiskt fint brev och en riktig alptopp att titta ifrån. Men där står det i alla fall en uppmaning. Till sist, bli starka i Herren och hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som ett bälte, och det är Guds ord som är sanningen, kring era höfter, och kläder i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Här talar han om hur livet kan se ut för dig och mig. Att det finns en fiende som skickar brinnande pilar. Och vi vet ju hur de träffar i vår tankevärld. Man blir orolig och kommer ur fas och bekymrad. Och ibland är det konkreta händelser som får oss dit. Även där vill Gud hjälpa oss. Och han ger oss ett recept här med att ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Ja, hur gör man det? Jag har ständig åkallan och bön och ber alltid. Annars så läs Guds ord och be, så kan Gud hjälpa dig. Det är han som klär oss i frälsningens hjälm och andens svärd och hans ord. Ordet får vi också av honom. Det var väl egentligen vad vi ville dela med er tillsammans. Jag tackar dig, Jesus Kristus, för att du är det levande ordet. Tack för ditt ord, Fader i himmelen, som vi har fått dela idag. Tack Gud att du är densamme som du var när de här historiska, väldokumenterade händelserna utspelade sig. Vi tackar Gud att du är samma Gud, Herre. Du har samma kraft, Jesus, att förändra ett svårt läge idag som du hade då, Herre. Jag tackar dig Gud att vi får lyfta inte bara oss själva utan hela vårt land inför dig. Och be Gud om din välsignelse över Sverige. Och din nåd och din förlåtelse, här. Jag ber Fader, jag ber Jesus, sänk din ande över svenska folket. Över de som styr vårt land. Över de som bestämmer och de som har mindre makt, Jesus. Och fräls människor. Låt ditt ord Gud gå ut med kraft och bli trott och lytt här och respekterat, Jesus. Vi proklamerar ditt blod över vårt land, Jesus, och ber att du ska komma och frälsa människor och väcka människor och rädda människor, Jesus. Vi tackar dig också att det ska gå som du har tänkt, Gud, i valet, att din vilja ska ske, att de människor ska leda Sverige som du har tänkt, Gud. Tack att du kan avsätta kungar, du kan tillsätta, du kan flytta på regenter. Gud, vi ber att din vilja ska ske, att dina tankar och planer ska ske, att vi ska få styrande som välsignar Israel och vill väl. Och som släpper fram kristen tro som kan rädda människor, Jesus. Vi ber om detta och tackar för din ande och ditt blodsbeskydd runt oss själva också. Och runt ditt folk, Herre. Tack för dina änglar som sänds ut när vi ber, Gud. Vi prisar dig i Jesu namn. Amen.